Låt oss be. Välsignad vare du, Herre vår Gud, som förmår allt det som krävs för vår frälsning, och att du har gjort det genom denne endes lydnad, genom Jesu lydnad. Hjälp oss nu att stanna inför detta och se vad detta innebär i förhållande till vårt dop. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen. Jag läser ur Matteus evangeliet, 3:e kapitlet, 11:e och 12:e versen. Och där hör vi Johannes döparen som säger: Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i helig ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Amen. Herre, detta är ditt ord. Skriv det in i våra hjärtan. Amen. Är du döpt i helig ande och eld? Vad innebär det? Du är väl döpt, sa Martin Luther till sin gode vän doktor Walter, som var djupt bedrövad. Walter sa en tid senare att de orden betydde mycket mer för honom än många, många predikningar. Och då kan man ju undra, vad var det? Vad var det som gjorde att det betydde mer för honom än många predikningar? Jag vet inte hur det är med er, men för mig har det under lång tid varit så att dopet, mitt dop, det har liksom varit bortglömt. Det var någonting som var en gång för länge, länge sedan, och sen har det inte varit mer. Jag vet inte hur du ser på ditt dop. Och det är kanske någon som tänker, ja, det är ju bara lite vatten och det är väl inte något märkvärdigt. Ja, vatten, bara vatten. Det här vattnet skulle egentligen vara mer värt än guld. För vatten innehåller åtminstone 10 egenskaper som vi behöver för att leva. Det finns inte guld. Men dopvattnet, det är ju någonting långt mycket mer, för det är ju förbundet med Guds ord, förenat med Guds ord. Det hörs en röst inne bland djungeln, vid sandbanken i floden Jordan. Inne i djungeln där kvittrar de vackra fåglarna, och på sandbankerna på båda sidor så står folkmassorna och lyssnar till denna röst som är fylld av chili. Det är lovens förkunnelse som ljuder, och evangelium. Det är Johannes döparen. Vi får veta att han befinner sig vid Betania på andra sidan Jordan, förmodligen där Wadi Faria förenas med Jordanfloden. Johannes döparen är en som går före och bereder för den som kommer efter, för Messias. Och det gör han bland annat genom att döpa. Och när sen Jesus döper, då, eller befaller lärjungarna att döpa rättare sagt, Då är det efter sin himmels, sin uppståndelse, precis innan sin himmelsfärd. Johannes döpte judarna, det gällde Israels folk. Men Jesu dop, det gäller alla folk. Och när Jesus döps, så är det inte så att han döps för sina synder. De andra, de fick bekänna sina synder. Men Jesus döps för att all rättfärdighet ska uppfyllas. Och när Jesus döps, så kommer den heliga ande i form av en duva ner över honom. Och Johannes hör en röst. Den är min älskade son, i honom har jag mitt välbehag. Gud är nöjd med Jesus. Är du nöjd med Jesus? När Jesus döps här, den heliga ande kommer ner över honom, då insätts han i sitt ämbete som överste präst. I Gamla testamentet så skulle den som skulle invigas till överste präst skulle bada, skulle sen smörjas med olja och sen skulle han offra. Och så blir Jesus insatt i sitt ämbete som överste präst genom dopet, den heliga ande som kommer ner genom, över honom, och så genom att han offrar sig själv för oss. Johannes dop, det pekar framåt, liksom hela hans verksamhet pekar framåt mot Jesus, mot Messias. I Johannes dop och Jesu dop får vi syndernas förlåtelse. Vi kommer alltså i en ny relation, ett nytt förhållande till Gud. Vi blir Guds barn. Men när Johannes blir halshuggen, då är det inte fler som döps med Johannes dopet. Men du är döpt, förmodar jag. Du är döpt med det dop som Jesus befallde sina lärjungar att använda sig av. Och då kommer frågan: lever du i ditt dop? Lever du i ditt dop? Det är ju så att för många så betyder dopet inte så mycket. Jag satt på pastorsexpeditionen och telefonen ringde. Det var en mamma som ville döpa sitt barn. Och så säger hon, det blev döpt på sjukhuset, men vi vill ha ett riktigt dop. Ja, men säger jag, vi praktiserar inte om dop i kyrkan. Och det var ett riktigt dop det barnet fick på sjukhuset. Och så hör jag hennes besvikna röst. Ja, men vi skulle ju bjuda släktingarna och det var ju så högtidligt med kyrkan och så. Ja, ni kan fira det här dopet, barnets dop där hemma då. Ni kan bjuda släktingarna och så. Men vi döper inte om barnet. Vid ett annat tillfälle satt jag och samtalade med några som skulle döpa sitt barn. Och då säger en av faddrarna, säger hon, jag ska fotografera barnet när prästen lyfter upp barnet. Det var liksom det viktiga, att prästen lyfter upp barnet. Och så finns det så mycket människotankar med dopet. Där är inte den här kampen. Gud känner vårt hjärta. Där är inte detta med livet. Dopet är komplett. Det är fullständigt. Vi har allt i vårt dop. Men så är det som mycket annat, att man vill liksom inte stanna för vad det står i Bibeln, utan man lägger till. Och så kommer detta med att du måste avgöra dig, du måste bekänna och så vidare. Och så de här tankarna att det, Bibeln inte talar om ett dop utan det är två dop. Ett vattendop och ett andedop, och andedopet är mycket finare, det är med tungotal och så vidare. Det är en teolog i Schweiz, en reformatteolog som har haft en oerhört stort inflytande i kristenheten under 1900-talet, som kommit med dessa tankar som egentligen inte kommer från honom själv, utan det var redan reformatorerna bekämpade dessa tankar redan då. Men vad händer när man delar upp dopet, som är en enhet och komplett, i två delar? Jo, det blir det att vattendopet, som de kallade, det får en lägre status, och så får det andra mycket högre status. Det är mycket av detta i vår tid. Sen har vi ju från den katolska kyrkan också att dopet avtar i sin betydelse ju mer vi syndar. Och därför så måste vi göra bot, och helst ska vi gå i kloster. Det är människotankar alltihop. Sådant som Naaman tänkte, ni kommer ihåg den här mycket skickliga härföraren från Syrien som hade blivit spetälsk, och han kommer till Elisa och menar att han ska kunna hjälpa honom. Och så tänker han att Elisa ska gå ut och ta över hans sår och så vända sig mot Jerusalem och be för honom. Men Elisa sitter kvar i huset, och så skickar han Gehazi, sin tjänare, att tala om för Naaman att han ska åka till Jordanfloden och doppa sig 7 gånger. Och då försvinner Naaman i ett dammoln. Han är arg. Det är ju mycket bättre floder i Damaskus. Varför skulle jag doppa mig i Jordan? Det är människotankar. Men hans tjänare vis, och när Naaman har lugnat ner sig, så säger han, ja, men det var väl inte för mycket begärt att åka ner till Jordanfloden och droppa dig 7 gånger. Och så gör han det. Han droppar sig 1 gång, 2 gånger, 4 gånger, 5 gånger. Och så tänker han, det blir ju inte bättre. Och 6 gånger, ja, det är ju ingen skillnad. Och så 7:e gången. Och han är ren från sin spetälska. Han hade människotankar. Och så är det med mycket av Guds ord, att vi ändrar på det. Vi vill tillfoga det som, och nöjer oss inte med det som står där. Och det gäller också dopet. Och nu ska vi ta vara på vad Bibeln säger om dopet. Och då talar Johannes Döparen om kastgåvel. Det är alltså en skyffel som man använder för att kasta upp säden i luften, och så flyger agnarna bort och hamnar i en hög. Och det är Jesus som använder denna kastgåvel, och det gör han med var och en enskilt i våra liv, men också i församlingen, den kristna föreningen, i kyrkan, där använder han sig av denna kastgåvel. Och dopet är ett förbund vi sluter med Gud. Lever du i detta förbund, gör du inte det, då går du evigt förlorad. Var det så att du var ogudaktig, högfärdig, avundsjuk, girig och på olika sätt syndade mot Gud för ett år sedan, då har det blivit ännu värre idag. Det är ännu värre nu. Och är du ogudaktig, då säger du nej till Jesus, vad han har gjort i hans blod. Och då väljer du den eviga förtappelsen. Och där har vi ordet kolossis som används här i grekiska. Och det betyder att man väljer det själv. Det är alltså självförvållat att man hamnar i den eviga förtappelsen. För det finns en räddning, Jesu blod. Bonden har lagt en stor hög med säd som han har hämtat in från åkrarna på den här tröskplatsen som är stenlagd. Och så låter han sina oxar gå fram över detta om och om igen, timme efter timme. Och när de har trampat ut sädeskornen från agnarna, då är det dags för bonden att ta sin skovel, sin skyffel, och så kör han ner i säden, och så i kvällsbrisen så kastar han upp det i luften, och det agnarna far iväg i en hög och sädeskornen de faller ner. Och det håller han på med gång på gång till han har redat all säd. Och så sätter han eld på agnarna. Tröskplatsen, det är denna världen. Och Jesus talar om det brinnande Gehenna. Gehenna, Hinnoms dal, det var ju avskälsplatsen i Jerusalem där eldarna brann ständigt. Det är en bild av den eviga förtappelsen. Och vem är det som talar om den eviga förtappelsen? Det är frälsaren själv. Han som inte vill att vi ska hamna där, utan vill ha oss hem allihop. Och då är frågan, är jag en agnmänniska? Är jag en agnmänniska? Det är Jesus. Det är Jesus som döper i helig ande och eld. Nu ger Johannes döparen Jesus ett namn. Han får namnet den kommande. Den kommande. För Jesus är den som kommit, som ska komma, som har kommit, och det är han som har uppfyllt de gammaltestamentliga skrifterna. Och endast bara här i början på Matteus evangeliet så talas det om 7 tillfällen där Jesus uppfyllde de gammaltestamentliga skrifterna. Nu är det någon som har räknat ut att Johannes döparen börjar sitt verksamhet sommaren år 26. Han står där barfota på sandbrinken där i Jordan, klädd i dessa märkliga kamelhårskläder. Och så säger han, det kommer en som kommer efter mig, den kommande. Jag är inte ens värd att vara slav till honom, för det var den enklaste slavsyssla att lösa de här sandalremmarna. Jag är inte ens värd till det. Och så får han lov att uppleva, vara med om och se den heliga ande komma ner över Jesus. Där Jesus blir insatt i sina ämbeten, inte bara överste präst, han blir kung, han blir profet som förkunnar Guds ord, talar evangelium. Han blir kungarnas konung. Det är han som har det allra högsta Guds namnet, som hebreerna, israeliterna, när de talade, läste om det, så läste de Adonai. De fick inte uttala det. De sa Adonai. Och det betyder jag är. Det är han som är och var och ska komma. Han som är upphovet till allt som är. Och som är upphovet till dig och mig också. Och han har helgat vårt dop. Där vi får ta emot nåden. Guds nåd, chanun, alltså detta som bara Gud kan ge. Och det ger han genom att han besegrat vår ovän synden och gett oss livet. Och så döper han i helig ande. Vad innebär det? Ja, ande på grekiska, på hebreiska. Hebreiska så heter roar. Det betyder både vind och ande. Det är med att andas att göra. Och andas, det gör vi ständigt. Det är viktigare än att äta. För mat, det kan vi vara utan 60-70 dagar. Men sen dör vi. Det är viktigare än vatten. Vatten kan vi vara utan i 3-4 dagar, kanske en vecka. Men sen dör vi. Men andas, det gör vi ständigt. På en timme har vi andats mer än 1000 gånger. På ett dygn har vi andats 25 000 gånger. Och vi sitter ju här och andas ständigt, eller hur? Men vi räknar inte det. Men vi tar det som självklart att vi ska ha syre och ge ifrån oss koldioxid. Det är viktigt för livet att leva. Det är just att vara döpt i helig ande. Guds ande, det är livet själv. Och i dopet, så märkligt, där blev ditt namn vad du än heter, det blev nämnt med Guds namn, med Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Och det betyder det är stort, det är oerhört stort. Du betyder någonting för Gud. Och där tar han dig till sin, till att vara Guds barn. Och det får du vara genom dopet. Där blir du renad från alla dina synder. Du blir förklarad rättfärdig. Jag tänker mig att det är någonting av detta som doktor Walter kommer att tänka på när Luther sa: du är väl döpt. Jag är Guds barn. Då tar han hand om mig. Han har sagt, jag är din, du är min, du tillhör mig, jag älskar dig, jag tar hand om dig. Det är inte bara doktor Walter som har fått stora tankar om sitt dop. Jag läste om John David Human som låg på sin dödsbädd. Han låg på sin säng och väntade på att dö. Då öppnas dörren och instiger hans son och går fram till bädden och frågar: hur har du det? Jo tack, ganska bra. Men jag har legat och funderat över, tänkt över, mediterat över mitt dop. Och det har varit så saligt. Jag tänker också på martyren Blandina. År 177 så led hon martyrdöden. De hade försökt tvinga henne att förneka Jesus sin frälsare. Men hon hade ständigt sagt: jag är en döpt kristen, jag är en döpt kristen, jag är en döpt kristen. Den 19 maj 1945 blev jag döpt. Jag blev döpt av Gustav Persson i Fryksände församling i Torsby i Värmland. Och det var en stor dag. Det var den största dagen i mitt liv, för där dog jag med Kristus och uppstod med Kristus, som Paulus skriver. Gud har intervenerat i denna värld genom Jesus Kristus. Han har kommit till oss och vi har fått denna stora gåva som är beständig, förblivande. Ni kommer kanske ihåg Johannes och Jakob. De kom till Jesus en gång och så säger de, och då tänker de härlighetsteologiska tankar. De säger att de vill ha de bästa platserna i Guds rike. Men då svarar Jesus med korsets teologi. Kan ni dricka den kalk som jag dricker? Kan ni döpas med det dop som jag döps med? Och lägg märke till, det är presens form. Det är någonting som är beständigt, som Jesus håller på att gå igenom, detta dop. Det är någonting som han går igenom. Och det fullbordas förstås på Golgata, på korset. Där är vårt dop, där Jesus dör för våra synders skull, för dina synders skull. Och det här kommer ju till uttryck i våra trosbekännelser. I den apostoliska trosbekännelsen så bekänner vi i tredje artikeln den heliga ande, och vi bekänner att vi tror på syndernas förlåtelse. Jag tror på syndernas förlåtelse. Och ännu tydligare har vi det i den nicenska trosbekännelsen, där det talas om ett enda dop till syndernas förlåtelse. Är du döpt, så är du alltså döpt till syndernas förlåtelse. Där har du allt. Återvänd till ditt dop. Och detta är, det är i detta dop du har alla andens gåvor. Och det är för alla folk. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar, säger Jesus. Lever du i ditt dop? Ditt dop är komplett. Du har allt i ditt dop som du behöver. Där saknas ingenting. Där har du allt, hela evangeliet. Och frågan är, tror du detta? Och att tro, det är att göra ny start, att börja om igen. Det är frågan om metanoia. Det betyder omvändelse, att vända tillbaka, att få ny kunskap, ny insikt, sinnesändring, total sinnesändring, ny livsinriktning. Det är omvändelse. Redan i den tidiga kyrkan så talade man om dopet som en båt. Och nu kan man ju halka och falla i havet. Men båten är kvar, och jag får lov att komma tillbaka till båten. Det är att vända om igen, att komma tillbaka. Och när Petrus på pingstdagen predikar för korsfästelseroparna, så säger han: omvänd er och ta emot den heliga ande som gåva. Och jag gör den heliga ande. Ja, vi har hört det. Den heliga ande talar om Jesus. Den heliga ande talar om Jesus. Och detta är något som ständigt pågår. Lyft upp ditt dop. Där är evangelium. Jag brukar ibland vara ute och cykla, och så kan jag känna en underbar doft. Det är doften från barndomen. Det är ju så att dofter är det som man minns längst bak i tiden. Och då stannar jag och så undrar jag, var kommer det ifrån? Så ser jag luktärten som klänger på staketet där och sprider evangelium runt om. Jag luktar, jag tar in denna underbara doft. Och evangelium, skriver Paulus, att det är oss till godo, och det får vi ta emot genom att tro. Det är alltså det som tron griper tag i. För tron behöver någonting. Den tar inte i luften, utan den tar Tag i det vi har i dopet och det är komplett. Det är komplett. Och det är bundet till Guds ord. Instiftat av Guds ord. Och där är Guds ord. Guds ord som är ständigt förblivande. Himmel och jord ska förgås, men inte en bokstav eller prick ska förgås. Det är Guds ordet. Och i det ordet säger Jesus: mina ord är ande och liv. Men hur är det om jag kommer med en helt felaktig inställning till dopet? Ja, det är inte beroende av mig. Utan dopet är vad Gud gör med mig. Inte vad jag gör eller tänker eller tycker. Jag har en god vän som frågade en baptist: hur vågar ni låta bli att döpa barnen? Han fick inget svar. Men det är ju underligt. Det är ju så att i dopet säger Gud: du är min, jag älskar dig, jag tar hand om dig, jag bryr mig om dig, jag skyddar dig, jag bevarar dig. Kan man vara för liten för det? Nej. Jag har haft dop där de har kommit in med barnet i kyrkan och det har sovit. Och jag har döpt det, det sov när det döptes. Och det sov när de tog hem det. Blev det döpt? Ja, för det är Gud som handlar, det är inte barnet som handlar. Och så finns det präster som vägrar att döpa barn. För föräldrarna, de lovar inte att undervisa barnen i den kristna tron. Jag vågar inte göra det. Det är mycket tragiskt att föräldrarna inte vill undervisa sina barn i den kristna tron. Men dopet, det är giltigt ändå. Det är helgat av Gud. Och jag kommer att tänka på en liten flicka. Hennes pappa, en jänta, säger man väl på norska. Och hennes pappa, han är ateist. Och han vägrar att läsa barnbibeln med sin flicka. Men då säger hon: jag tror ändå. I samband med dopet så bekänner vi, och det är en urgammal sed, den apostoliska trosbekännelsen. Och det hör ju ihop med att Jesus säger att vi ska döpa i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och där bekänner jag att Gud är min far som har omsorg om mig, som har fött mig och som har gjort mig till sin, adopterat mig till sitt barn. Jag bekänner att Jesus har tagit alla mina synder på korset och att han har försonat mig med Gud, att jag är rättfärdig. Och jag bekänner att jag har fått andens gåva, tron, hoppet och kärleken. Men då kan det komma stunder där jag tänker: ja, men jag kan inte vara ett Guds barn, inte som jag är. Och så kommer frågan: älskar jag Gud? Och så försöker jag känna efter om jag älskar Gud. Men är det känslan det är frågan om? Vad säger Jesus? Han säger: den som älskar mig, han gör min vilja. Det vill jag göra och följa Jesus. Det är det är frågan om. Det är inte frågan om mina känslor. Men jag kan också vända på det som Rosenius talar om i en dagbetraktelse. Jag har kanske svårt att säga jag älskar Gud. Men då får jag fråga Gud: älskar du mig? Och då säger jag är döpt. Han älskar mig. Och då kan jag inte låta bli utan älska honom och tacka honom. Och nu är det ju viktigt att man vet att man är döpt. Och därför så skrivs vårt dop in i kyrkoböcker. Vi får dopminne. Vi har faddrar som kan säga, du är döpt, jag var med, jag såg när du blev döpt. Och så får vi kanske ett dopljus. Och det kan vi tända varje dag. Som i ett fall 19 maj. Tända ljuset, ta fram tårta och fira. Jag är döpt. Jag är döpt. Men vad betyder det att bli döpt i eld? Vad är det för någonting? När kanske någon tänker på pingstdagen då eldslågor och eldsflammor kom ner över lärjungarna. Men jag tror att vi får tänka djupare och se efter vad talas det om i Bibeln om eld. Och då visar det sig att elden används för rening. Och så skriver Petrus att guldet, det smälts i eld för att man ska få bort smutsen. Och du kommer ihåg att när Jesus blev döpt, då blev han förd ut i öknen. Och där var det så att han blev frestad av djävulen. Och du minns hur han övervann djävulen. Det står skrivet, svarade han. Och så också vi i våra liv. Vi behöver bli prövade som guldet för att renas. Och då när prövningar och frestelser och anfäktningar kommer, så får vi vända oss till skriften. Det står skrivet. Och det är genom många prövningar vi får gå igenom detta livet. Och det är Jesus som står bakom för att rena oss från allt högmod, all egoism, allt hat, alla onda tankar, onda begär, alla djävulska tankar. Ibland när jag är ute och joggar en runda där hemma, så kommer jag genom en plats som heter Mörkahult, och där är svinstall, och i gaven där är det en stor fläkt som blåser ut en äcklig illaluktande doft. Jag brukar försöka hålla mig för näsan och springa, men det sätter sig i kläder och i hår överallt, den här syndalukten, som jag ser det som. Synderna luktar illa, och vi behöver bli tvättade och renade från det, så att jag är en sädeskorns människa. Vad innebär det då att vara döpt i helig ande och eld? Ja, Paulus han uttrycker det på ett annat sätt. Han säger, jag lever inte med jag, utan Kristus lever i mig. Det är att vara döpt i helig ande och eld. Studera ditt dop. Se vad du har. Se vad du har genom Jesu Kristi seger. Och dopet, det är inte något som var en gång för länge sedan och så behöver jag inte bry mig om det. Utan det är ständigt förblivande. Och det är intressant, för på 200-talet levde en läkare som hette Nicander. Och han berättar om hur man gör ättiksgurka. Och då använder han två ord. Det ena är bapto och det andra baptizo. Och så säger han, när man tar gurkan och så doppar man det bapto i kokhett vatten och tar upp det med en gång. Bapto, det är tillfälligt. Och sen säger han, så tar man denna gurka och så lägger man den i vinäger. Det är baptizo. Det är förblivande. Och vad är det för ord som används här? Det är inte bapto, det är baptizo. Dopet är något som förblir. Och jag tyckte det var väldigt intressant att se efter vad använder den grekiska översättningen av Gamla testamentet, den som de 70 lärda judarna gjorde på 200-talet före Kristus. Vad skriver de där? Vad är det för ord de använder när Naaman blev döpt eller doppad i Jordanfloden? Då står det inte bapto utan baptizo. Alltså hade det varit bapto, då skulle han kommit upp och varit ren, men genast blivit spetälsk igen. Men nu är det baptizo. Så han far hem ren, frisk och utan spetälska. Du är döpt i den heliga ande och eld. Lev i ditt dop. Du är rättfärdiggjord genom den ende. Du är Guds barn genom ditt dop i Kristus, klädd i din dopdräkt, och du får höra till denna stora skara som går klädda i den vita dräkten och som ska mötas där hemma i himmelen i lovsång. Gud välsigne dig. Äran bara åt Gud. Amen. Tack Herre för vad du har gett oss genom ditt vårt dop. Amen.